Jesus, tack att ditt namn inte är som alla andra namn, utan i ditt namn finns det nåd, trofasthet och sanning och kraft. Tack för det vi har samlat in och tack för det vi är. Tack att du tar allt vi är och har i dina händer och välsignar det. Amen. Ja du, Kristoffer, ska vi se om jag har någon lösning här idag. Det har jag kanske inte, men det finns väldigt mycket bra ledtrådar. Knackade lite här nu, ja. Nej. Det finns väldigt mycket ledtrådar i Guds ord. Och det är det vi får ha som grund när vi tittar lite närmare på dagens text och tema. Och dagens tema är ju då andlig klarsyn. Och vi ska läsa från Matteus 7, 22-29 och jag läser från Bibel 2000. Och det kan vara bra att veta att det här är slutet på det som vi brukar höra som Jesu bergspredikan. Men som kanske egentligen faktiskt mer skulle kunna förklara som Jesu tal till sina lärjungar. Så det här är slutet på bergspredikan, Matteus 7, 22-29. Vi kan stå upp när vi läser bibeltexten. På den dagen ska många säga, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån i ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrunden. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Amen. Så varsågoda och sitt ner. Jag vet inte om ni liksom jag tillbringar en del utav sommaren med att lyssna på sommarpratarna. Jag kan ibland få så här lite dunkande hjärta, kära Gud, hur ska jag hinna lyssna igenom alla? Det behöver man ju inte, utan man kan ju lyssna på några. Men jag lyssnade väldigt intensivt på en av sommarpratarna som beskriver att hon är på väg till Culpeper i Virginia och att hon, Ann-Marie Eklund Lövinder, är en av de utvalda. En av de 7 personer i världen som har nyckeln till porten där en av internets bäst bevarade hemligheter finns. Är det någon som lyssnar på den här sommarprataren? Några få. Vad ska hon då göra där i Culpeper? Jo, hon ska uppdatera rotzonen, hjärtat, genom en nyckelceremoni. Allt planerat in i minsta detalj. Och på morgonen när hon vaknar på dagen D så kollar hon för tusende gången att nyckeln fortfarande är där den ska vara, på sin kedja i etuit. Andlig klarsyn. Klarsyn. Vad är det egentligen och vad har dagens bibeltext med rubriken att göra? Är det skillnad på andlig klarsyn och annan klarsyn? Finns det något som heter materiell eller mänsklig klarsyn? Nej, men man brukar ju faktiskt inte hitta så många ord framför ordet klarsyn. Och jag brukar ju då, som jag brukar göra, jag använder ju nätet, så börjar jag googla lite då. Vad är andlig klarsyn? Finns det något som egentligen heter andlig klarsyn? Klarsyn och andlighet? Och så får jag upp massvis av texter, förklaringar och utläggningar. Och så landar jag i det som jag brukar handla i, eller landa i. Det är att Gud är hel och jag är hel. Alltså innefattar andlig klarsyn hela livet. Klarsyn när vi pratar om i termer om hur våra, eller hur vi ser på våra liv och vår värld, det kan ju egentligen alla människor få genom att införskaffa sig kunskap, både genom teori och praktik. Samla ihop, analysera, ifrågasätta, ta in olika perspektiv för att liksom sedan kunna navigera oss fram genom livet. Få syn på det som är destruktivt, det som är fake news, det som inte är i balans, både i våra egna liv och i vår värld. För att ta avstånd från det, välja det goda, göra det goda. Få en klar syn på verkligheten helt enkelt. Och jag tänker där jag sitter att varje människa har ju ett ansvar för att putsa upp sitt seende och urskilja med det mått man fått. Precis när jag skriver det mått man fått så har jag fotsteg i utetrappan. Och jag vet att det väldigt snart kommer knacka på dörren och jag vet vem det är. Det är ganska tidigt eller väldigt tidigt på morgonen och det är bara jag som är vaken i vårt hus. Min svärmor, hon är dement och hon har bott i huset där vi bor i. Och jag vet att det är hon som är på väg in. Och så tänker jag att hos henne må det vara dimmigt och suddigt och väldigt oklart på vissa områden. Men när det gäller kärleken till Jesus, omsorgen och tilliten till sina kära, så är det fortfarande helt klart. Och så tänker jag på andra människor jag känner som antagligen inte skulle pricka in några rätt på högskoleprovet eller göra någon high score på IQ-testet. Andlig klarhet, det går djupare än det vi kan läsa oss till. Fånga in med vårt intellekt. Och det är Jesus väldigt tydlig med. Kanske är det just därför som han börjar bergspredikan med saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Anden. Anden som gör att vi kan få se den verklighet som finns hos Gud och i Gud. Det som vi inte fullt ut ser med våra fysiska ögon. Anden som absolut inte förringar världslig kunskap, men som inte bedömer eller mäter människors vishet utifrån den. Ni som hört mig predika, som lyssnar på mig ofta, ni vet att jag ofta använder den här bibeltexten. Och kanske är det här signumet för mig, jag vet inte, men det är ju det här bibeltexten när Jesus möter Nikodemus. Ni som inte är så vana med Bibeln så är det här ett möte som Jesus har med en skriftlärd i Johannesevangeliet. Och där finns en översättning som jag brukar läsa som finns i The Message. Som är liksom en liten, inte omskrivning av Bibeln utan skrivet på ett mer förenklat sätt. Och där står det så här. Jesus säger till Nikodemus: du hör inte på, så jag tar om det. Den som inte underkastar sig en sådan ny skapelse, skapelsen då vinden blåser över vattnet, då det osynliga ändrar det synliga. Då man döps in i ett nytt liv, tar sig aldrig in i Guds rike. Andlig klarhet går djupare. Och anden skulle kunna beskrivas som ljudvågor. De finns ju, men de går inte att ta på. Det liksom går en tryckvåg genom luften som örat känner av. Och så uppfattar det ett ljud. Däremot, vad anden gör när vi öppnar upp våra hjärtan för Jesus, det ska synas i våra liv. Det vi är och det vi gör. Som bra frukt. Eller rätt frukt på ett träd. Precis innan vi hamnar i dagens text så har Jesus gjort det här väldigt klart för sina lärjungar. Att på deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Det vi gör. Vi ska nu tillbaka till berättelsen om de här husen. För där i berättelsen och i verserna precis innan finns ett återkommande ord. Jag kan inte grekiska, det vet ni som hört mig också, så jag kommer säkert inte uttala det korrekt. Men i vers 17 så börjar det dyka upp ett ord. Och det verkar vara ett nyckelord för de här sista verserna. Och det är det grekiska ordet poeo. Poeo, jag vet inte hur det uttalas. Vi har fått poet utav det ordet bland annat. Och det betyder göra, producera, men det kan också översättas med bära frukt. Och det här ordet på hebreiska, det finns med redan i första Mosebok. Du ser det gång på gång. För det är det ordet som används när vi ser hur Gud gör. Alltså forma världen till något vackert och alldeles makalöst välfungerande. Och faktum är ju det att båda männen faktiskt hör på det Jesus säger. Och båda två gjorde. Men med den lilla eller stora skillnaden då, att den ena inte gjorde det han hörde, utan något helt annat. Och jag antar att den här inte-mannen, eller dåren som han då benämns i berättelsen, skulle kunna vara ett exempel på människor som hör Jesu ord, men som inte gör det de hör honom säga, för att de tycker att sina egna erfarenheter är tillräckliga. För att man inte på riktigt tror att det Jesus säger skulle kunna vara sanningen eller riktlinjerna. För att man själv tycker att man har alla svaren och inte räknar med Gud. Det som blir lite extra spännande eller intressant är ju att innan berättelsen om husen så talar Jesus om några, eller till några, jag vet inte riktigt egentligen, som faktiskt gjorde det Jesus hade sagt. Alltså vi möter den här mannen som bygger huset, som hör men som inte gör. Men precis innan så pratar Jesus om några som hör och faktiskt gör. De har gjort fantastiska under, andliga saker och mirakler. Och de har till och med gjort det i Jesu namn. Men vad säger Jesus? Jag känner er inte. Försvinn härifrån i ondskans hantlangare. Eller egentligen om man tittar lite i de grekiska orden och i grundtexterna så står det ni som arbetar laglöst. Det är ett negativt ord som beskriver en människas innersta och där hjärtat stängt sig för Gud. Och det är här det börjar hetta till hos Matteus. En ny dimension läggs på som kan vara provocerande. Man kan inte samla några pluspoäng genom enbart etisk goda handlingar. Om inte hjärtat är där det ska vara. Det som är avgörande är vad man har sitt hjärta och vilket förhållande man har till Jesus. Att känna Jesus och vara känd av Jesus. Vara känd av Jesus. Att inte vara känd. Alltså jag tycker återigen det är ganska så provocerande. Men det här är ju inte första och inte sista gången som Jesus är bitande och vass mot dem som sätter sig själva i första rummet. Som klappar sig själva på huvudet och som vilseleder andra. Vars hjärtan är kalla och hårda. Namnet Jesus, det är inget lösenord till Guds rike. Det är som att Jesus säger, medan mitt namn var på dina läppar så var ditt hjärta långt ifrån mig. Och så krossar Jesus den goda etiken hos dem som tror sig veta och vara bäst. Men som i samma andetag förminskar andra och vänder ryggen åt Gud. Samtidigt, under sitt skydd, omfamnade i Guds rike, finns det som inte vet vad de ska ta sig till. De som känner att de har förlorat allt. Som inte känner sig värdiga. Som har förlorat sitt minne. De som kanske inte har Jesu namn på sina läppar. För de känner sig inte värdiga. Men som har sitt hjärta nära honom. Och det finns också, hoppas jag, en medelklass kvinna i nutid. Eller där menar jag, där finns också hoppas jag, nära Jesu hjärta, en medelklass kvinna i nutid, alltså jag. Och där finns du, där du befinner dig. Och där finns den församling som stretar och brottas, som känner sig liten och ohipp, Eller också den församlingen som känner sig stor och spretig. Där finns alla som vill ha sitt hjärta och sin blick vänd mot Jesus. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, säger Jesus, är klok och känslig. Har ett inre seende vänt mot Gud. Det verkar ju handla om hjärtat. I Psaltaren läser vi Davids ord. Du har ju behag till sanningen i hjärtegrunden. Och i Ordspråksboken, framförallt må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Och från Första Samuelsboken, människor ser till det yttre, men Gud ser till hjärtat. Och det verkar ju handla om kärlek. Paulus brev till korintierna. Om jag talar både människor och änglars språk men saknar kärlek, så är jag bara ekande brons och en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek, så är jag ingenting. Hjärtats tillvändhet. Öppenhet som orsaken till huset på berggrunden. Vi behöver inte ens konka dit berggrunden själva. För den är redan där. David skriver i Psaltaren 62 att Gud är klippan som räddar mig. Min borg där jag står trygg. Men vi behöver vara med och bygga. Inte bara höra utan göra. Och om man tittar på det här ordet höra i hebreiskan och tittar på var rötterna finns, så hänger faktiskt ordet höra och göra ihop. Vad ska då huset vara till för? För att göra Guds vilja. För att fortsätta vara Guds pulserande hjärta i världen. Jag bad en vän och församlingsmedlem ge mig lite så här input. Det här är dagens tema, det här är dagens text. Har du något att ge mig? Och då skrev hon, och det är här jag citerar nu. Vi ska alltså göra Guds vilja och fortsätta vara Guds hjärta i världen. Och sen ska det inte vara byggt av egna behovmaterial. Och vi behöver veta var friskvattenledningen och kloakvattenledningen ska finnas. Så man inte drar kablarna fel. Kraftförsörjningskablarna ska ligga på sin plats. Vad ska huset vara till för att göra Guds vilja? Från Matteus 5, 13-16, här läser jag faktiskt också The Message. Jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Om ni tappar sältan, hur ska folk då kunna känna smaken av Gud? Då finns det ingen användning för er och ni hamnar i soporna. Se det så här. Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet man inte får avslöja. Vi ska synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller. Nej, jag hänger upp er på lampkroken. Och nu när ni är där uppe på höjden, nu när ni hänger där på lampkroken, så lys. Stäng inga dörrar. Bjud på era liv. Och om ni öppnar er för folk, då kommer folk öppna sig för Gud, Fadern, som bjuder på sig själv i himmelen. Varför finns huset mer? Jo, för eget skydd. I den här berättelsen så kom ju trycket utifrån. Vi hörs stormar och vindar och regn beskrivas. Och det kommer ju oavsett vad man byggt sitt hus på. Det gäller ju för båda männen. Ingen blir skonad från trycket. I andra berättelser, till exempel den med mannen som är invaderad av demoner, så kommer trycket inifrån. Men i den här berättelsen så ser vi väldigt tydligt hur trycket kommer utifrån. Och när det mullrar och dallrar, när stormen kommer och alla bitar ligger huller om buller, När allt det vi räknat ut med våra egna kalkyler inte längre håller. När världen omkring rasar och sanden rinner mellan våra fingrar, så står vi kvar. Kanske rädda. Kanske sjuka. Men vi står kvar. För att det vi står på, det är av evighet orubbat. Det finns inte bara 7 utvalda. Och Jesus, han är ingen hemlighet. Men jag inser att jag behöver göra som Ann-Marie. Uppdatera mitt rotsystem. Mitt hjärta. Kolla att nyckeln till mitt innersta rum inte är rostig. Att den hänger där i mitt etui runt halsen. Jag behöver inte göra det nervöst för 1000:e gången samma morgon, men regelbundet. Som nu. Samma sak med våra församlingar. Men vi behöver först bottna i erfarenheten av att Jesus älskar oss. Och att han också vill ha nyckeln till våra hjärtan. Ann-Marie säger att man aldrig kan gå in och göra något själv i det där rummet. Där uppdateringarna görs. Det behövs alltid vara minst 2 personer. Jag som öppnar mitt hjärta och Jesus som får nyckeln. Och samma sak när vi behöver dela våra liv med varandra. När det är saker vi behöver få syn på. Det är väldigt svårt att få syn på det där själv. Vi kan be anden om vägledning, om ljus. Men vi behöver varandra för att urskilja och kunna se klart. Det är tillsammans som vi förstår djupet, höjden och bredden. Andlig klarsyn har sin start i Jesus och är ett liv där hela livet ingår. Andlig klarsyn är att inte bli kall och isolerad inför det som händer. Och det är inte bara något för välputsade och välreflekterande smarta människor. Andlig klarsyn, det är när anden öppnar upp och gör att det som är osynligt för det fysiska ögat blir synligt. Och vi ser oss själva och Gud med Guds ögon. Där den minsta är den största. Där det begränsade blir till möjligheter. Och där en liten gnutta tro kan förändra allt. Och där man blir ägare till allt som inte kan köpas. Amen.